Välkommen till en fantasystund, avsnitt nummer 8. Idag ska jag fortsätta läsa boken Eldbarnet. Jag ska läsa det tredje kapitlet. Har du inte lyssnat in på kapitel 1 och 2 så är det avsnitt 5 och 6. Tog en liten avstickare där med andra kapitlet av Ledsaga ljus. Men nu är vi tillbaka till Eldbarnet av Elisabeth Berglund. Vi ska läsa kapitel nummer 3. Överdomaren. Ylmar trummade med fingrarna på armstödet. På skrivbordet framför dem låg böcker i prydliga staplar. Det var vackra, läderinbundna volymer med tyngd i både utseende och innehåll. Han såg ner på den han nyss slagit upp. Tidens betydelse, lydde kapitlet. I dagar hade han ägnat sig åt att studera en av sina favoriter, men till och med den började tappa sin tjusning. Han slog igen boken lite väl hårt och strök ursäktande över omslaget innan han placerade den högst upp på en av högarna. Gycklarnas klubb var ett bra gömställe, men medlemmarna var oerhört tröttsamma med sin uppsluppenhet och sina tråkiga diskussioner om olika sätt att leva upp en föreställning eller fest. Han suckade och strök undan sitt ovanligt svart och vitspräckliga hår. Utan Giljas hjälp skulle han visserligen ha riskerat att hamna i Brogans klor, men ibland undrar han om det kunde vara värre än detta. Ensam på en podier på gycklarnas klubb. Som om inte Jukilu var illa nog. För tusende gången grävde han sig över att inte ha lyckats undvika förordningen som högste överdomare på Jukilu. Det lät bra, men faktum var att han var den enda överdomaren här. Ingen normalt beskaffad pompodier reste till denna oseriösa värld frivilligt. Det som kunde använde sina kontakter för att slippa. Han reste sig och studerade dystert sin förvrängda spegelbild i en vågig väggspegel. Den plattade till hans smala näsa och förvandlade de bruna, runda ögonen till långa springor. Precis så kände han sig. Ylmar, fort! Springande steg och Giljas röst hördes från korridoren. Jaha? Ylmar öppnade dörren till sitt rum och såg sig om. Giljas kom rusade och grep tag om hans arm. Soldater, den räd, du måste ut härifrån, fort! Vänta! Ylmar slet sig loss och sprang tillbaka in i rummet. Vi hinner inte! Upprörda röster ekade genom byggnaden och det skrällde och smällde tumultartat någonstans vid huvudingången. Ylmar rafsade åt sig en ryggsäck och packade snabbt ner sina böcker i den. Han ville inte anförtro gycklarna de värdefulla volymerna eftersom han var övertygad om att han skulle använda dem till att vika hattar eller något annat löjligt. Och vem visste vad soldaterna skulle göra om de fick tag på dem? Giljas skakade frustrerat armarna i luften, men försökte inte hindra honom. Med ryggsäcken i ena handen slet Ylmar åt sig en mantel innan de började springa längs korridoren. Inte ditåt, väste Giljas. När Ylmar tog av mot trappan till köksingången. Mycket riktigt, ljudet av soldater som bryskt sökte igenom allt, utan hänsyn till vad som kunde gå sönder, hördes även från det hållet. Det var fångade i en fälla. Så vitt Ylmar visste fanns det bara två utgångar. Giljas sprang fram till en stor, ovanligt ful tavla. Det var ett porträtt av en grinande gammal gycklare som täckte nästan en hel väggpanel. Vikt hoppade han upp på bordet som stod mot väggen. Akta blommorna, sa han. En stor vas med rosor och liljor i rött och vitt, gycklarnas färger, balanserade farligt nära bordskanten. Vi vill inte att det ska se att någon har klivit här. Han sökte med fingrarna längs takfrisen efter en dold knapp. När han fann den svängde hela väggpanelen med tavla och allt åt sidan. Giljas klättrade snabbt igenom hålet och sträckte händerna för att hjälpa Ylmar. Istället fick han ta emot ryggsäcken och manteln som Ylmar kastade till honom. I sin iver välte han nästan vasen. Akta, sa jag! Giljas hivade ilsket in ryggsäcken bakom sig och sträckte åter ut handen. Du avslöjar oss om du inte skärper dig. Ylmar tog den erbjudna handen och klev upp på bordet. Musklerna knöt sig i armen när han krampaktigt höll fast i Gilias. Ena foten halkade till när ljudet av soldater på väg upp för trappan fick hjärtat att rusa. Gilias drog in honom genom tavlan och kostade sig en extra blick nedåt på blommorna innan han svängde tillbaka väggpanelen. Precis när den klickade i lås stormade soldater runt kröken i korridoren. Det slet upp den första dörren de kom fram till och det bullrade in. Med en liten ljusglob lyste Gilias upp en brant, svängd trappa som gömt sig bakom den hemliga dörren. Han klättrade upp före Ylmar.
Det här är egentligen en av vindstrapporna, viskade han. Någon i klubben för 100 år sedan tyckte att det skulle vara roligt att bygga in alla uppgångar till vinden. Det är ingen välbevarad hemlighet. Soldaterna inser snart att det finns en våning till, så vi kan inte gömma oss här, men det finns en väg ut.
Trappan kom upp mitt i vindsgolvet. Runt öppningen på 3 sidor hade någon spikat upp ett rangligt räcke. Låga fönster löpte i rad längs ytterväggarna. Det räckte endast upp till knähöjd och släppte ändå in tillräckligt med dagsljus. Hela vinden var stor och öppen. Endast pelare och fler rangliga räcken bröt av den stora ytan. Golvet var fläckat med konfetti och takstolarna hängde håglösa serpentiner. Här och där bröts det höga sadeltaket upp av fönsterkupor och torn. Det smög försiktigt över de breda, knarrande golvbrädorna tills det nådde det östra hörnet och ett av de påbyggda dekorationstornen. Detta saknade fönster och verkade inte ha någon annan funktion än att, i Ylmars ögon, förfula hela byggnaden med sina barnsliga färger i rött och vitt med glada vimplar i toppen. Gilias gick rakt fram till den rundade väggen och hittade ytterligare en hemlig mekanism efter lite fumlande. Endast en av brädorna gled åt sidan och Ylmar tittade tveksamt på den smala, mörka öppningen.
Igenom, fort!
Ylmar lyckades klämma sig igenom och föll nästan ner i ett svart hål som öppnade sig i golvet framför honom. Gilias bökade sig in och Ylmar blev tvungen att trycka sig mot väggen. Det var oerhört trångt och gycklarens armbågar dängde in honom flera gånger. Tydligen var inte brädan lätt att få på plats igen. Ylmar böjde sig så långt han vågade från Gilias. Vad skulle de göra nu? Soldaterna skulle säkert hitta dem här förr eller senare om de inte föll ner i det otäcka hålet och bröt nacken innan dess.
Hoppa ner!
Gilias lyste med globen över hålet.
Det är en spiralkana hela vägen ner till källaren. Vi brukade låta nyinvigda i klubben få sin åktur med förbundna ögon.
Gilias slog lite som det skulle vara något roligt. Ylmar ryste vid tanken.
Iväg med dig nu. Jag släpper ner din ryggsäck efter dig. Var beredd att ta emot den och klev sedan åt sidan, för jag kommer efter. Här, ta globen så har vi ljus där nere.
Ylmar satte sig tveksamt på kanten och stack ner benen i hålet.
Det ser smalt ut. Tänk om jag fastnar, sa han oroligt. Ingen fara. Det har ju hänt, men efter det gjorde vi ingången här uppe smalare. Den som är för tjock kan inte ta sig igenom. Problemet löst.
Ylmar ryste igen, både tanken på att fastna någonstans i ett mörkt rör, men också över Gilias lättsamma ton när han pratade om något så allvarligt. Med ett djupt andetag, som han skulle dyka och behövde hålla andan, lät han sig glida över kanten. Det gick betydligt fortare än han hade önskat och det var en lång väg ner. Men en duns landade han på något mjukt. Ljusglomen studsade iväg och lyste upp ett rum som var helt inklätt med tjocka madrasser. På vingliga ben lyckades han resa sig och vända sig om. Ryggsäcken kom farande och han slängde upp händerna för att slippa bli nedslagen med en direkt träff i huvudet. Tyngden fick honom att rangla bakåt rakt in i väggen. Nu förstod han varför även dessa var klädda med dynor. Ett skrapande ljud varslade om att Gilias kom nedförande. Ylmar skyndade sig att lyfta ljusgloben i säkerhet. Med ett skratt landade gycklaren på madrassen. Han verkade njuta av den fasansfulla åkturen.
Ge mig ljusgloben, sa han.
Slet åt sig globen ur Ylmars hand och slog sig ner mot ena väggen.
Nu kan vi slappna av lite innan vi ger oss av. Han hittar oss aldrig.
Ett rejält brak hördes uppifrån vinden, vilket totalt motsade det han nyss påstått.
Ihåliga röster ekade genom röret. Häråt. Informationen stämde. Vi har dem snart.
Gilias reste sig och stirrade misstroget upp i röret den nyss ramlat ut ur.
Finns det en väg ut?
Frågade Ylmar oroligt och krängde på sig ryggsäcken. Gycklaren gick utan ett ord fram till en röd väggmadrass och knuffade till den hårt med axeln. Den gled åt sidan och det skyndade sig igenom. Gilias sköt igen madrassen bakom den, men tyvärr fanns det inget sätt att låsa den. De kunde bara hoppas på att soldaterna inte genast skulle hitta utgången. I det svaga ljuset från globen sprang de så fort de kunde, men det var inte lätt. Gången var helt rund, klädd i välvt tegel. Det fanns ingen plan yta någonstans.
Säkert någon gammal gycklares idé om ett roligt skämt, tänkte Ylmar när han för femte gången snubblade in i den rundade väggen.
Allt för snart kunde de höra ljudet av förföljarna. Ylmar ökade takten men sprang istället in i Gilias som stannat. Gången slutade tvärt. En järnsteg ledde upp till en lucka. Gilias klättrade upp och tog sats för att skjuta upp den tunga luckan. Men just då öppnades den och en kvinnoröst viskade stressat.
Skynda er! De har redan skickat ut patruller i området.
Vivia!
Utbrast Gilias förvånat.
Ja, jag trodde du var död.
Förklaring senare. Upp!
Vivia tog tag med båda händerna i hans överarm och drog otåligt. Så snart de båda kommit upp ur den hemliga gången slog Vivia igen luckan. Celestasia viftade åt Gilias att hjälpa henne rulla fram en stor sten som spärr. Det skulle åtminstone sinka soldaterna en liten stund.
Vivia delade försiktigt på buskaget och kikade ut. Stigarna i den här vildvuxna delen av stadsparken var oftast tomma. Det var ett utmärkt ställe för en hemlig gång att mynna ut på. Hon vinkade åt de andra att följa henne. Närmsta utgång låg inte långt borta och i ett försök att se ut som oskyldiga parkbesökare promenerade de raskt mot den. Inga andra flanörer syntes dock till och det skyndade på stegen när ett lågt morrande hördes bakom den. Vivia kastade en blick bakåt och bleknade.
Spring! Skrek hon.
De andra såg sig om. På grusgången stod en raggig varelse på krokiga bakben med en krum rygg. Den var stor. Om den sträckte på sig skulle den säkert ha varit nära 2 kvinnolängder lång. Sakta satte den ner ena framtassen i marken och fixerade den med sina röda ögon. Huggtänderna glittrade när den drog upp överläppen och morrade igen. Soldaterna hade släppt lös en grejmväktare som fått vittring på dem. Inte konstigt att parken var tom. En grejmväktare dödade först och frågade sen. Nu fanns bara en utväg. Att fly. Medan det sprang för livet lyssnade efter morrande och klor mot marken, men ljudet av egna springande fötter överröstade allt annat. Celestasia ropade till när de såg en patrull närma sig på utsidan av den räddande grinden.
Häråt!
Skrek Gilias och svängde av stigen rakt in i ett stort buskage av rotliljeträd. Det följde honom in i bladverket och såg snart att det kunde klättra över muren på en av rotliljestammarna. Gilias klättrade upp först och sträckte handen mot Vivia som i sin tur knuffade fram Ylmar, den person hon hade kommit för att rädda. Dyrbara ögonblick gick åt. De trasslade in sig i varandra och i klängande blomrankor innan de lyckades hjälpa Ylmar över muren. Vivia accepterade äntligen Gilias utsträckta hand och kom upp just som grejmväktaren banade sig iväg i den buskaget, knäckande grenar under sin tyngd. Celestasia gav ifrån sig ett ofrivilligt skri och klättrade så fort hon kunde mellan rotliljebladen, upp mot säkerheten. Grejmväktarens otäcka klor slöt sig runt Celestasias vad samtidigt som Vivia fick tag i hennes hand och drog. Förtvivlat kämpade hon för att kunna dra loss sin vän när hon kände en magilänk försöka nå henne. Instinktivt slog hon den ifrån sig i samma stund som hon förstod att det var Celestasia som ville ha hjälp. Minprästinnan skickade en bländande vit chockvåg mot Greimväktaren som klättrat upp högre upp och nu slagit sitt andra kloförsedda tass om Celestasias oskyddade liv. För sent försäkte Vivia chockvågen med sin egen magi. Greimväktaren föll bedövad tillbaka i ett virvar av rotliljor, men klorna hade redan mött sitt mål. Mörkröda droppar spreds över de vita liljorna. Den fräna doften av krossad rotlilja och blod fyllde parken medan Vivia och Gilias med gemensamma krafter drog Celestasia upp och över muren. Ylmar tog emot henne då hon handlöst föll ner mot honom. Trots tyngden lyckades han stapplande hålla sig på fötter tills Gilias kom till hjälp. Vivia uppbådade alla krafter hon hade kvar till att både försöka stoppa blödningen och bygga en illusion runt dem alla. Tillsammans bar den späda minprästinnan hela vägen tillbaka till det trygga tältet på Molinja. Inne i tältet lade försiktigt ner Celestasia på filten. Vivia svalde hårt när hon såg den stora blodfläcken på Ylmars kläder. Hon föll på knä och började ängsligt undersöka prästinnan. Kläderna var indränkta i blod. Försiktigt lyfte hon undan några blodiga flikar, men det ryckte till när en av remsarna halkade undan. Det var inte tyg. De sylvassa klorna hade rivit upp halva magen. Vivia tryckte fumligt tillbaka allt som ville slinka ut och grät när hon insåg att de missade lektionerna i läkekonst hade kunnat göra skillnad. Hon försökte improvisera med den lilla läkemagi hon kunde. Stämma blod var det enda hon verkligen lärt sig.
Det tjänar ingenting till, sa Celestasia matt. I hennes ögon fladdrade rädslan. Snälla, började Vivia. Nej, lyssna. Jag måste be dig om en sista sak.
Hennes röst var svag, men beslutsam.
Minns hemligheter får inte dö med mig. Det finns en sista utväg om du är villig att bära mig. Jag bär dig vart du vill, svarade Vivia förtvivlat. Då, glädjeryttare, ska du bära min själ. Jag kan existera några dagar hos dig. Det borde gå.
Celestasia hostade blod och Vivia torkade försiktigt bort den med sin klädnad. Minprästinnan fattade kraftlöst hennes hand.
Du måste finna ett barn med brandgula ögon, Mins ögon och upprätthålla en magilänk. Som dina ögon.
Vivia strök ömt över Celestasias kind.
Ja, det finns ett sådant barn i Duork. Om du hinner i tid kan min själ flyttas över till henne. Mins hemligheter måste leva vidare. Jag lovar.
Vivia snyftade till.
Du och jag borde ha fått mer tid tillsammans.
Celestasia sträckte händerna mot Vivia. Vivia tog dem och lutade sin panna mot hennes. Ett gult skimmer frigjorde sig från Celestasias ögon och dansade runt dem som eldflugor. Ylmar och Gilias såg förundrat på de sorglösa små ljusen som alla slocknade i det ögonblick minprästinnans kropp föll ihop. Vivia slöt hennes tomma ögon med handen.
Farväl, syster. Jag ser dig, viskade hon med ett böjt huvud och kysste Celestasias panna.
Ja, det var det tredje kapitlet av Eldbarnet av Elisabeth Berglund. Och också det sista kapitlet som jag kommer att läsa från den här boken. Ja, för er i alla fall. Jag kommer ju såklart läsa den själv. Och det hoppas jag att du vill också. Du kan ju köpa boken. Finns ju på Bokus och alla möjliga ställen. Du kan även lyssna på boken på Storytel. Det är inte jag som läser in den där, men ändå. Jag vill säga tusen tack till författaren Elisabeth Berglund för att jag fick möjligheten att läsa hennes bok. Det finns också en efterföljare till den här. Så säga tack till dig som har lyssnat. Jag vill att jag ska läsa upp din bok. Så ta kontakt med mig på Instagram @enfantasystund. Men nu säger jag tack för den här stunden.